Jag heter Mia Blomgren och i den här serien möter jag några av alla er lyssnare som har skrivit till mig.
Precis sträcklyssnat på din serie, det blir aldrig som man tänkt sig. Och det är förstås pricksamt. Det blir aldrig som man tänkt sig. Jag hade inte tänkt att vara höggravid under en pandemi. Jag hade inte tänkt föra mitt andra barn på 4 timmar så pappan knappt hann dit. Eller sitta hemma helt isolerad. Jag tänker en del på vad man gör med sorgen att det inte blir som man har tänkt sig. För det måste man ju få sörja. Oavsett att väldigt många har det mycket värre så finns ju min sorg. Det handlar förstås delvis om det där som människor säger att det inte är vad som händer utan hur man tar det. Då vill jag gå väldigt nära den människan och skrika så saliven sprutar att dåligt, dåligt har jag det. Men det får man inte. Särskilt inte nu. Allt gott. Klara. Mm. Det är ju nästan prick 3 år sedan nu. Så det är ändå ganska lätt att flytta sig tillbaka i själen. Jag minns också exakt vart jag gick när jag stannade vagnen och skrev det här. Att jag skrev det från telefonen och det står här också, skickat från min iPhone. Ja, jag minns det i kroppen.
Det här är ju faktiskt ett mejl med stora bokstäver.
Ja. Ja. Jag var ganska arg under pandemin för att man förstås inte fick ett slutdatum. Om Anders Tegnell hade sagt så här, men nu är det så här till nyårsafton. Okej, okay, då kan man liksom förhålla sig till det. Men det var också en svår period för att vi inte visste. Det böljade och sen blev det bättre. Och sen blev det sämre. Och sen fick man lite hopp. Och sen var det var så tvära kast. Och jag hade ju inget annat att tänka på.
Vad jobbar du med?
Projektledning. Där det finns ett start och så finns det ett slut. Och så ska vi framåt. Och sen ska vi till nästa.
Motsatsen till pandemin.
Exakt motsatsen till pandemin. Men jag kan ju liksom nu vara lite generad över att jag tyckte att det var rimligt att plocka upp telefonen och skicka ett mejl till en dokumentärmakare och skriva jätteutlämnande saker. Men det var ju också för att det programmet rörde vid något som var stort och viktigt inom mig då. Men vad kände du när du läste det jag hade skrivit?
Jag kände flera saker. Jag kände, oj. Och sen så tänkte jag så här, det är någonting här som gör att Klara har fått för sig att hon inte får uttrycka vad hon tänker och känner. Och om jag ska vara riktigt ärlig så blev jag också lite irriterad.
Jaha, varför då? Vad var det som störde dig?
Det här att du har fått för dig att du inte bara kan vara du. Att inte du kan känna det du gör. För du slår ju från underläge. Det är precis som att jag får inte känna det här. Och det är ju någonting som jag har sett att du har gemensamt med andra i din generation. Ni tampas med vad ni får göra och vad ni inte får göra. Och vilka ni ska vara och vad andra tycker och tänker om er.
Ja, det tror jag. Det finns ju... Det är en brytpunkt liksom med mig som är född i mitten på 80-talet jämfört med de ungdomarna som jag anställer nu eller som vi har på jobbet som är 20-någonting, alltså födda på 2000-talet. De ber inte om ursäkt för något. Och det är väl som att det var en brytpunkt kanske för oss 80-talister med det här strävsamma och liksom arbetsamma och man ska göra sin plikt och lite så. Samtidigt som nu kommer det nya generationer och vi börjar närma oss 40. Och de ungdomarna är så här, de ber inte om ursäkt så mycket för att de finns. Och de verkar tycka att det är bara rätt mycket ganska självklart.
Apropå det du säger, det tog inte många sekunder innan jag kom in i ditt jättefina hus innan du började ursäkta dig för i princip allting.
Ja, ja, ja. Och det vet jag inte om det är klass också. Eller att jag är lantis. För jag har ju bara bott i Stockholm i 15 år. Och då är man ju lantis, har jag förstått, fortfarande. Och att jag aldrig har tagit för givet eller kanske ens vågat drömma om att vi skulle få bo så här som vi gör nu i våran familj. Då måste jag göra det väldigt klart för alla som kommer och alla gäster att så här, jag vet, det här är liksom lite, ja, det är lite för mycket, jag tycker också det, men nu blev det så.
Var kommer du ifrån för klass som du pratar om?
Ja, alltså det är ju en bra fråga. Det har jag tänkt på ganska mycket. Jag är uppvuxen i Småland. Entreprenörskap, jättestort, företagsamhet. Vi är 4 systrar. Mina föräldrar har inte... Realskolan, heter det så? Kanske? Ja. Mamma har tagit realen, så kanske man säger. Och pappa har gått, jag vet inte vad man brukar säga, 9 år i skolan, max, kanske. Och så är vi 4 som alla är högskoleutbildade. Så det är ju, vi kommer inte från någon akademisk tradition på det sättet. Så vi diskuterade det här också, det här begreppet klassresa. Det finns ju något inneboende i klassresa som jag tycker är lite provocerande. För det går ut på att man ska göra en klassresa. Men det betyder också att man avhänder sig möjligheten att diskutera villkoren för arbetarklassen då. För om man säger att det är bara något som man ska ifrån. Och det provocerar mig ganska mycket. Det är som att man pratar om det som att det är så önskvärt. Det är alltid önskvärt att man ska göra en klassresa och så här, Stefan Löfven var svetsare och sen blev han statsminister. Ja, det är ju ett gott betyg till ett samhälle förstås. Att man inte behöver bli vid sin läst. Men det är ju fortfarande så att även om man inte ser arbetarklassen så är ju det de allra flesta människor. Och då behöver det ju vara ett gott liv utan att man måste ta sig därifrån.
Jag har gjort många program om det här och jag tänker att vad är det vi pratar om när vi pratar om klassresa? Är det den ekonomiska förflyttningen eller är det värderingsförflyttningen? Alltså hur värderingarna ändras. Jag tror att det blir en sammanblandning mellan de två sakerna.
Ja, så är det ju, så är det för mig. Och vi, det är inte så att vi lever ett extravagant liv i sus och dus. Vi har en villa i en närförort till Stockholm och det är jättehärligt. Men jag identifierar mig fortfarande som arbetarklass och känner väl kanske att jag är på besök här.
Det här utanförskapet som du pratar om, som du känner. Och jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det är så många som pratar om utanförskap så jag funderar att ibland på vem är det då som är innanför?
Mm. Jag tror att de som är innanför är de som inte reflekterar över det. Alltså de ställer sig inte frågan, har jag rätt att vara här? Är det här mitt rum? Är det här ett sammanhang där jag får vara? De bara är där.
Du är en katt bland hermelinerna.
Absolut. Och det har jag nog alltid varit. Men jag tränar ju på att inte be om ursäkt kanske för att jag finns eller för att vi bor här, men det är ju jättekonstigt att vi gör det. Och jag har nog, alltså jag tänker att jag har alltid slagit lite från underläge. Så jag har ju jättesvårt att identifiera mig med att vara någon typ av mellanskikt. Jag har ju alltid betraktat mig som någon som står lite utanför. Och då blir man ju aldrig riktigt hemma.
Jag tycker det är ganska fascinerande ändå i ett land som Sverige där den här klassresan har pågått så länge. Att det fortfarande finns en problematik i det för människor. Det är fortfarande aktuellt med den här känslan av att vara en katt bland hermelinerna eller vara en underdog. Den är fortfarande levande hos många klassresenärer. Och det tycker jag är intressant. För någonstans så borde ju den också den ha utraderats. Men den är levande och den är levande hos dig också.
Mm. För det handlar inte också bara om dit man kommer. Utan det handlar också om varifrån man är. När jag kommer hem till min småländska hemstad. Då kan jag inte prata som jag gör nu. För då kanske någon får för sig att jag tror att jag har blivit något. Eller att jag är någon. För att jag bor i Stockholm. Så då måste jag prata mer hemma. När jag är hemma. Och så måste man får inte förhäva sig. Så klassresan handlar ju om vart man kommer. Alltså det är en ganska svår sak. Man kommer till något ställe, man kan inte riktigt. Man måste anpassa sig, lära, träna. Men sen måste man ju också förhålla sig till det man har lämnat. Och det är ju minst lika svårt. Och det är kanske där som det här be om ursäktandet kommer från för mig. För jag vill inte att någon ska tro att jag har gjort bättre. Jag har inte gjort bättre. Alltså, nej men Stockholm passade bara lite bättre för mig. Så då åkte jag hit. Och sen blev jag kvar. Men det är ju inte på något sätt ett dömande gentemot de som inte har gjort det.
Du behöver inte sitta och ursäkta det här nu.
Nej, men du ser. Det blir ju så. Förlåt för att jag inte ville bo där då. Nej, men det är jättekonstigt.
Finns det någon gång som du inte ber om ursäkt för att du har gjort en klassresa?
Nej. Därför att när jag är i mellanskiktet, då säger jag nog mest kanske tack för att jag får vara där en stund. Och när jag är där jag kommer ifrån, då säger jag nog förlåt att jag gick. Och då hamnar man ju också i ett vakuum.
När du pratar om mellanskiktet, vad pratar du om då?
Ja, men medelklassen, tror jag. Ja, men jag kom hem någon dag när vi hade varit på fotbollsträning i våras ute. Och jag lyssnar ju förstås på radio och dricker kaffe. Men jag hör ju också att andra liksom föräldrar pratar. Och då är det så här, men har ni lagt i båten än? Så här, nej, det var inte riktigt klart. För vi var på landet och öppnade landet. Och jag kom hem och sa till min sambo så här, jag vet inte hur det blev att det är det man pratar om vid fotbollsplanen. Jag fattar ju det. Alltså det är bara att se sig omkring här. Att det finns båttrailers och så. Men jag känner mig helt förfrämligad i sådana diskussioner.
Nu tar jag steget över in i din walk-in-closet. Jag är imponerad.
Ja, nej, men den här är ju liksom fantastisk på alla sätt. Men den är ju också, den är väldigt nära att bli lite vulgär, tycker jag.
Och här hänger det en annan devis. You can go your own way. Den hänger in i garderoben.
Ja, när jag kanske står och så ska jag välja klädesplagg och så tänker jag, vilket sammanhang ska jag vara i idag? Hur klär man sig då? Så påminner jag mig om att jag kan ju kanske veta det och strunta i det. För ens existensberättigande i olika sammanhang är ju inte alltid avhängigt att man anpassar sig. Man kanske får vara i vissa rum utan att bli som dem.
Vad är det galnaste du har haft på dig på jobbet då?
Alltså leopard har man inte på jobbet. Den har jag inte på jobbet.
Leopardklänning. Den var snygg. Och alla galgarna hänger åt samma håll också.
Ja. Finns det ens ett annat sätt att hänga dem på? Nej. Så måste det vara.
Jag tror inte ens jag behöver fråga, men jag gör det i alla fall. Är du en duktig flicka?
100%. Jag har en granne här som hon tycker nog att jag verkar vara en ganska stressad person. Så hon föreslog att jag skulle följa med på yoga en gång i veckan i bygdegården. Jag kanske aldrig har varit mer irriterad än på de här yogaklasserna. Och yogaläraren var så här när jag kom. Och jag gick in dit som en helt vanlig person, tyckte jag. Ibland glömde jag yogamattan, som ju är det enda man ska ta med då. De bara, hej, nu är du här. Så här. Vad mycket stress du tar med in i rummet. Ja. Och sen står man liksom bara där jättelänge. Och det är så konstigt, och då pratar man om så här lever man i de här kulturerna och energier och sådär. Så då ska vi leva ett liv där vi liksom bara är stressade när vi vaknar hela tiden. Och hämta och lämna och jobb och tvätt och städ. Och sen ska vi åka på yoga då i en timme och en kvart. Och tänka att det ska lösa det. Jag blir bara provocerad. För det är ju ett sånt lur.
Det var väl det jag kände när jag läste ditt mejl, när jag pratade om att jag kände en lätt irritation. Att det finns en problematik i det här, att om inte du vet om när du kan säga nej, vem ska då göra det åt dig, så att säga?
Nej, men det är ju ingen som gör det.
Du tittar på klockan. Du har en sån där ja, vad ska man säga, extremt avancerad klocka som du tittade på just.
Mm. Alltså man behöver ju administrera och organisera sitt liv på ett sånt sätt.
Administrera och organisera sitt liv. Vad är det för ord du använder?
Ja, men så här, om jag tycker att det är jättekul att leka med mina barn eller hämta dem tidigt, ja, då behöver jag ju försöka ordna så att jag kan göra det. Jag är ju vuxen nu. Det måste jag göra själv. Men, och det här tror jag också handlar om, inte generationer men kanske manligt och kvinnligt. När jag pratar med min man om det så säger han så här, men skit i det som du inte vill. Eller jag säger så här, vi har fått den här inbjudan, eller våra barn ska på den här playdaten, eller det är ett kalas, eller det är så. Jaha, men vill du då? Säger han. Nej, men det var ju under ganska lång tid inte en faktor för mig ens. Så jag tror att det handlar också om hur mycket man vågar. Alltså man finns ju i ett samhälle förstås, som är på ett sätt. Och att säga nej då kräver ju mer av en själv. Och då måste man stå ganska stadigt, tänker jag.
Vad sa du?
Det är kaffemaskinen som gör någon sån autorengöring. Den är snart klar.
Autorengöring?
Ja, men den spolar ut något äckligt vatten på något sätt, tror jag. Nu är den klar.
Okej.
Jag tycker också att det är svårt när man lägger det ansvaret på bara individerna eller bara på kvinnor i 40-årsåldern. Ja, men var good enough då, eller strunta i det, köp hämtpizza. Ja, fast vi har ju ett samhälle som vi har organiserat nu och bestämt tillsammans att vi ska jobba 40 timmar i veckan. Vi ska ha barnen på förskola och vi ska göra massa saker. Det är svårt bara då att vara en... Det krävs ganska mycket för att man som enskild person ska säga så här, jag är inte med. Det behövs ju liksom större förändringar. Jag kan inte laga 6 eller 7 de här 7 dagarna som är på veckan med en timmas yoga. Det funkar inte. Alltså som där i den fasen som jag är i med små, ganska små barn. Man kan inte få allt.
Har du varit nära att bli, som vi säger nu för tiden, utbränd?
Ja, jag har varit det.
Ja, du har varit utbränd?
Ja, fast det tog väldigt lång tid innan jag förstod det. Jag minns att jag gick till apoteket och sa så här, det gör så otroligt ont i mina ögon. Och det gör jätteont hela tiden och svider. Har du något för det? Jag har sömn, sa hon då. Jaha. Det var några år sedan. Och sen sov jag i några månader. Ganska länge, ganska mycket. Och var ganska sjuk. Men det lär man ju sig saker på också förstås. Det är inget jag önskar min värsta fiende.
Ja, jag ser det nu. Du blir lite rörd när du tänker på det.
Ja, det var en ödmjukande erfarenhet. Får man ju säga. Också för att det ju kolliderade med min egen självbild. Såklart. Och så här, men ta dig i kragen. Hur svårt kan det vara? Känn inte så mycket. Det där är ju saker som jag själv har sagt. Och som jag har tyckt, som jag nog nästan har liksom berömt mig för. Att jag är så här, jag kan göra vad som helst. Och jag är en maskin, du vet så. Och jag som kommer... Från en sån fostran där liksom arbete, strävsamhet, lojalitet är viktigt. Men sen kommer man inte ur sängen.
Hur länge sedan är det här hände?
5 år sedan.
Hur gammal är du idag?
37, jag var 32 någonting. Vårt äldsta barn var 1. Och jag minns att jag blev ganska rädd. För jag hade lite så här... Jag fick lite kognitiva svårigheter. Alltså jag kunde komma hem från affären och bara... Jag har köpt jättemycket mandelmassa. Bara, ja, okej. Okay. Nej, men så jag kunde inte koncentrera mig och förstod liksom inte. Så det som gjorde att jag nog tog mig samman då... Det var att jag var rädd för att liksom bli... Alltså få påverkan på hjärnan på riktigt. Plus att jag ju inte orkade leka med mitt barn. Eller vara med mitt barn. Det var ju en ganska bra morot. Så.
Jag tänker att det som verkar vara det svåra i den här ekvationen. Unga kvinnor, utbrändhet, samhället och det privata ansvaret. Det är ju att hitta sin egen röst. Alltså att hitta sitt eget nej.
Mm. Men det tar ju ganska mycket träning och ganska mycket mod och är väldigt obehagligt.
Men jag tänker att du pratar ju om att du tillhör mellanskiktet. Du har ju förutsättningarna någonstans att kunna säga nej.
Mm. Men jag som är som hela tiden känner att jag är på besök. Jag kanske måste vara mer tillmötesgående än de som har en naturlig plats. Jag måste bjuda lite till. För annars får jag inte vara med. Och det är ju ett moment 22. Vill man ge, vill inte att barnen ska kunna växa ut utan gäng våld och ha en trädgård? Jo, absolut. Det är därför vi jobbar ganska hårt och ganska mycket. Men ni ska väl hämta barnen lite tidigare. Det blir ju jättelånga dagar för dem. Ja, vad ska vi göra då? Det går ju inte att lösa.
Medelklassens dilemma.
Ja. Men det är ju det. Men då får man ju bara stryka annat. Alltså vi är inte så intresserade av så mycket annat än oss själva, våra barn och det här huset. Nej, men det är det som är mitt liv. Jag gör inte så mycket annat.
Jag tänkte att vi skulle gå ut här bara. Det är ett... Det är ett fantastiskt ljud här.
Ja.
Ditt hus är lite som en kyrka.
Men det är min kyrka. Det är ju min borg. Och det pratar vi ganska mycket om hemma. Att hur tacksamma vi är. Och sen blir vi båda två ganska provocerade. När någon av våra föräldrar säger, vilket de ändå gör ganska ofta, att vilken tur det var att du fick det där jobbet. Eller vilken tur att de vågar satsa på dig. Eller vilken tur att ni köpte huset. Eller vilken tur att så. Och det är mitt värsta. För det har varit ganska lite tur. Säkert också. Men också ganska mycket hårt jobb. Och slit och så.
Du börjar med två tomma händer.
Ja, så jävla self-made ändå. Nej, det är ju sån klyscha. Men,
nej, men vadå? Varför kan du inte... Nu ber du om ursäkt här igen.
Ja, nej men...
Det gör du faktiskt.
Ja. Och när jag säger så här, wow, vi har kämpat och slitit och nu är vi här. Det är otroligt och vi är jättestolta över det. Då hör jag hela tiden den här som står på axeln och säger så här, eget beröm luktar illa. Du får inte liksom förhäva dig och tänk på alla andra och så. Och då kommer den här turen in också, att det är tur. För det här är ju inte tur.
Nej, för du har jobbat dig till det här.
Ja. Ja, så är det. Jag har ju liksom hittat, jag är framme här nu på något sätt. Och det tänker jag också ha med klass att göra. Att så här, jag strävar efter att inte något ska hända där det här tas ifrån mig. Jag vill inte ha mer. Jag vill bara vidmakthålla. På något sätt.
Alla mina program hittar du i appen Sveriges Radio Play. Och den första i varje månad släpper jag ett nytt avsnitt. Sök på Mia Blomgren.
Radioserien har väckt minnen av drömstaden hos mig, men det är väl inte så märkligt eftersom jag är uppväxt i Lidköping. Med vänlig hälsning, Per Anders.
Och har du några tankar om programmen så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.